Ja, välkomna hit alltså. Jag har fått i uppdrag att ta vid där Ingvar slutade. Ingvar hade ju föredrag om Luthers tidiga liv fram till riksdagen i Worms. Och jag ska nämna några saker från riksdagen i Worms och framåt då. Och som Ingvar sa, jag kommer inte att kunna ta upp allt. Dessutom tror jag många av er kan mycket mer om Luther än vad jag kan. Jag tänkte nämna några saker som jag tycker är intressanta. Lite kommer jag att försöka ändå fokusera på vad betydde Martin Luther för den kristna tron. Ni kommer säkert att läsa sammanställningar under Lutheråret om att han var samhälleligt betydelsefull och att han var politiskt betydelsefull och intellektuellt betydelsefull och så vidare. Men vi vill fokusera framförallt på vad han gjorde för att föra tillbaka det rena evangeliet till kyrkan. Efter kyrkomötet i Worms, som Ingvar berättade då, så blir ju Luther inte bara bannlyst som han har varit tidigare, alltså utesluten ur den katolska kyrkan, utan nu också av den sekulära makten fridlyst, eller fredlös, förklarad fredlös. Det kan man säga egentligen är en indirekt dödsdom. Alltså man har inte möjlighet att gripa honom där och bränna honom på bål direkt. Men man säger att den som har möjlighet bör döda honom. I våra moderna dagar så kan vi jämföra med muslimernas fatwa kanske. Alltså en uppmaning till de rättrogna att döda den som makten tycker är misshaglig. Guds försyn är ju att Luther har en härskare över sig, Fredrik den vise som han får till namnet. Och han beskyddar ju Luther. Och när då Luther ska resa hem från Worms, då har Fredrik en plan. Han ska kidnappa Luther och sätta honom i säkerhet. Men det ska göras på ett sånt sätt så att Luthers motståndare tror att han har blivit dödad. Om tekniken är med oss ska vi se ett kort klipp här. Jag tycker det är lite roligt. Det är ett kort klipp från en Luther-film. Jag kan varna här också för att i den här versionen talar Luther turkiska. De flesta Luther-forskare menar att det gjorde han inte, utan han talar tyska. Jag tror det här är en rättighetsfråga. Vi ska se om jag kan få... om det går att byta vy här. Jag tror vi måste be om teknisk assistans.
Ah, här kommer en bil.
Vi är lite oroliga här, för den beväpnade vakten lämnar följet, de som ska skydda Luther. Men de fortsätter ändå. Väldigt länge sedan det inträffade också, så det kan ta tid innan det laddar upp. Vi ska se om vi får ge upp här eller om den nätverket orkar med. Jag var lite trött. Det var jättebra i teori. Vi släpper den idén, tror jag. Han blev kidnappad i alla fall. Och i den här scenen, och det är klart att det är ju filmskaparna som har föreställt sig hur det gick till. Men man gör det på ett sånt sätt som det ser ut som att det är Luthers fiender som kidnappar honom i alla fall. Och så får han då istället bo på slottet i Wartburg. Och här gömmer han sig då under 10 månader. Det är rätt så fint, eller hur? Jag vet inte hur det är nu. Nu är det Lutherår. När jag besökte Wartburg för 15 år sedan kanske. Det var lite svårt att hitta fakta om Luther. Därför att då talade de istället om ett katolskt helgon som också hade bott där. Och hon fick mycket större uppmärksamhet. Men om man reser till slottet så finns Luthers arbetsrum kvar där han satt och bland annat översatte Bibeln. Så att det är väl värt ett besök. Och letar man bland det katolska så hittar man mycket information om Luther också. Den här tiden på Wartburg var egentligen ganska kort. Han bodde där ungefär 10 månader. Men han var väldigt effektiv. Det viktigaste var kanske att han översatte Nya testamentet till tyska. Det var ju någonting som var väldigt viktigt för de troende, därför att tidigare så hade man inte haft Bibeln på sitt eget språk. Det gjorde också att man var väldigt beroende av vad kyrkan sa att Bibeln sa. Det gick inte för människor att kontrollera, stämmer det verkligen det prästen säger? Enligt de flesta forskare så var det också så att många präster på den här tiden inte ägnade särskilt mycket tid åt bibelläsning. Som Ingvar var inne på, skulle man vara präst så var det viktigt att man kunde latin och att man kunde läsa sig igenom mässan och sjunga hymnerna där. Så nu när Bibeln kommer till tyska, då sätter du igång en kedjereaktion också. Först bara Nya testamentet. Och Bibeln börjar översättas till andra folkspråk. Han börjar också en postilla, det är en predikosamling. Den avslutas först ganska mycket senare. Men det är också någonting som är viktigt eftersom, precis som Ingvar sa, predikan hade en ganska liten och undanskymd del i gudstjänsten. Och därför var prästerna inte vana vid att predika. Så att Luther sammanställer sin postilla, i alla fall bland annat för att hjälpa präster som finner det väldigt svårt att skriva predikan. Så många har använt Luthers predikningar. Det kanske ni som pluggar tycker verkar lite fuskigt. Men det var nog bra för dem som satt där och lyssnade. Sen har jag nämnt andra skrifter här. Mest för att visa hur produktiv han var. Han arbetade hårt. Han skrev ett angrepp på Albrecht av Mainz. Den här kungen som hade tillåtit avlatshandel. Använt den egentligen för att betala av sina skulder. Han skriver några andra saker här också. Intressant tycker jag kan vara att han skriver en skrift, Martin Luthers dom över munklöftena. Alltså han som själv har varit munk säger nu att det är inget bra med att vara munk och nunna. De här munklöftena är destruktiva, de är dåliga för människan. Inte bara för att det för de allra flesta är väldigt svårt att leva avhållsamt. Och därför blir det en frestelse till synd. Men också för att katolska kyrkan ju lyfte upp präster och nunnor, munkar och nunnor som lite heligare. Det var del av hela systemet med att jobba sig fram till egen rättfärdighet. Dessutom har han skrivit etc. För han skrev också ganska mycket mer. Han jobbade väldigt hårt. Han kallade Wartburg för mitt Patmos. Och då hänvisar han till aposteln Johannes som ju blev bannlyst i ön Patmos. Men som också tänkte sig Luther fick lugn och ro där ute. Fick vara i fred. Luther fick ju vara i fred. Han hade ju levt ett väldigt stridbart liv här. Väldigt omvälvningar. Från den här tiden som munk till att skriva de 95 teserna. Till att bli ställd inför rätta och bannlyst. Så att... Även fast han jobbade så här hårt så tyckte han att han hade det väldigt bra på Wartburg. Men som sagt, han var bara kvar där i ungefär 10 månader. Och det finns flera anledningar till det. Dels så var det en tidigare vän till honom, Andreas Karlstadt, som orsakade oro i Wittenberg. Och det gällde dels reformationer som Luther stödde och höll med om. Som Karlstadt tyckte att det gick för långsamt. Han ville driva på snabbare. Men det gällde också saker som Luther inte höll med om. Formerna för gudstjänstlivet. Och man pratar ibland om bildstormare. Och vad man menar med det är egentligen att man bryter sönder och förstör bilder och avbildningar i kyrkorummet. Karlstadt menade att även den nytestamentliga kyrkan omfattas av ett bildförbud i Gamla testamentet. Så han var emot alla målningar av scener ur Bibeln. Och det här var ju ett problem lite grann, för att vi får tänka på att tidigt 1500-tal så var det väldigt få som kunde läsa. Så att de här målningarna som vi har kvar en del av idag från medeltiden, de var ett sätt att påminna människor om berättelsen ur Bibeln. Så när kyrkobesökaren satt i sin kyrkbänk och lyssnade till latin, så kunde de, som de inte förstod, så kunde de i alla fall titta på en altarmålning av Jesus och apostlarna. Man kunde kanske titta på en bild av Jesus som den gode herden som bär ett får över axlarna. Och så påminnas om berättelser han hade hört. Karlstadt och hans anhängare gick hårt fram i Wittenberg och förstörde mycket i kyrkorna för att driva på reformationen, att det skulle gå snabbare. Men man hade också problem i Wittenberg med svärmiska och apokalyptiska predikanter som hade sökt sig dit. Och det är ju två konstiga ord. Men med svärmiska menar vi ju karismatiker egentligen. Så människor som sa att de hade fått ett särskilt budskap från Gud och att man borde lyssna på dem. Vi känner igen det lite från Nya testamentet också och apostlagärningarna och Pauli brev till församlingarna. Han får ju varna församlingarna för predikanter och ledare som dyker upp och vill vilseleda dem. När vi säger apokalyptiska så menar vi just att de sa att nu är det väldigt, väldigt nära den yttersta dagen. Så här måste vi verkligen helga oss. Här kan ni inte leva ert vanliga liv. Det här orsakade stor oro i Wittenberg. Luther gjorde två hemliga besök för att bedöma läget. Han fick ju brev och fick höra att det var oro i Wittenberg. Så gjorde han hemliga besök där han förmodligen då försökte dölja sig så väl han kunde för att se hur står det till egentligen i Wittenberg. Och till slut så insåg han att han var tvungen att återvända. Rådsförsamlingen, som man kanske kan jämföra med kommunfullmäktige, skrev till honom och sa: snälla, vi behöver dig. Kan du inte komma tillbaks? Och det var ju ganska farligt för Luther i och med att han var fredlös. Vad ska man göra då om man kommer tillbaks till en stad där det råder oordning? Den civila makten kan inte bringa ordning i staden igen. Ja, Luther han predikade 8 dagar i rad. Och då talade han om nåden framför allt. Han ville genom att predika om Kristi rättfärdiggörelse, om hans återlösning, få människorna att lugna ner sig och känna vi kan visa Kristi kärlek och tålamod med reformationen som vi kanske tycker går för långsamt fram. Men han talade också om vad man ska förändra och vad man inte behöver förändra. Den här försiktiga ådran hos Luther, den ser vi också under hans liv. Han uppfattas ju när han dyker upp på något sätt på scenen som en omstörtare och en rebell som bara vill riva ner allting som han har haft under lång tid. Men vi ser på många ställen i hans skrifter och vid många tillfällen i hans liv att han vill hålla tillbaka en allt för snabb utveckling. Och det gäller även sånt som han tycker är bra. För han är orolig för att om man ändrar saker för snabbt, då stöter man bort vissa som inte förstår varför man förändrar. Det är intressant alltså vilken metod han använder, Luther, för att bringa ordning och för att samla folket igen. Och det finns bevarat brev från medborgare i Wittenberg som skriver då om äntligen är Martin tillbaka. Nu är det lugn och ro efter de här 8 predikningarna. Vi har fått höra om det tidigare. Luther går igenom flera strider med potentiella bundsförvanter. Alltså människor som han kunde haft mycket att vinna på att samarbeta med. En av dem är Thomas Müntzer, som är präst. Men också har en vision om ett riktigt uppror. Han vill omvälva inte bara kyrkan utan samhället. Och vi ser i deras privata skrifter att Luther håller med om flera av de klagomål som Thomas Münster riktar mot de styrande. Och Luther predikar ibland mot den girighet som den härskade klassen visade. Det var ju så på medeltiden, även om vi övergår nu från medeltid. Men på medeltiden var det ju så att man som bonde ofta var livegen. Man hade väldigt lite inflytande över sitt eget liv. Den som ägde marken kunde kräva ungefär den skatt de ville. För det fanns ett folkligt missnöje bland bönderna framförallt. Men när det här missnöjet ledde till ett bondeuppror som Münster var en av dem som var med och driva fram. Då var Luther väldigt skarp och han menade att man ska inte strida för bättre möjligheter, för större rättigheter med svärdet i handen. Och framförallt så menade att det var fel att Münster liksom satte en evangeliets rubrik över upproret. Luther var ju noga med att skilja mellan kyrka och stat. Han pratade om de två regementerna. Alltså att prästen ska inte stå där på slagfältet, menar han. Och Luthers ganska hårda skrifter mot bondeupproret leder nog, menar de flesta i alla fall, till att han tappar en del popularitet bland de breda folklagren utanför det områden där han är som mest aktiv. En annan potentiell bundsförvant var humanisten Erasmus av Rotterdam. Humanisterna tycker det är jättebra med reformationen. Därför att här blir det ju en tankens frihet, tänker de. Så att i början så tycker Erasmus att Luthers idéer är väldigt uppfriskande. Han vill ju framförallt kunna studera och skriva vad man vill. Men han skriver ett omfattande arbete som egentligen i grunden är filosofiskt, men också handlar om tron. Det handlar om den fria viljan. Och han menar att människan har en fri vilja i alla ting. Alltså att vi i alla livets skeden har en fri vilja att välja det vi själva tycker är bäst. Men han går också in på religionens område och talar om teologi och menar att vi kan också välja Gud. Har människan en sant fri vilja, han resonerar filosofiskt, då måste vi ha det också vad det gäller frälsningen. Och Luther, han skriver då ett svar, den trälbundna viljan. Och det är en utredning som bemöter Erasmus, skulle jag säga, både på ett intellektuellt plan och på ett teologiskt plan. Och Luther argumenterar ju för att Bibeln är väldigt tydlig. Vi kan inte välja Gud. Vi är döda i våra synder. Och den som är död kan inte välja. Det här blir en skiljelinje mellan Luther och många intellektuella som innan hade tyckt att men reformationen är bra, Luther verkar bra. Och sen som både Anders och Stefan Sjöqvist tog upp, han hade ju också ett möte med Ulrik Zwingli i Marburg. Här fanns det politiska påtryckningar från Filip av Hessen. Han ville kunna ena de reformatoriska krafterna, för han hade politiska kopplingar och visste att de katolska styrkorna var ganska intresserade av att besegra lutheranerna militärt. Och då tänkte Filip att om vi kan nå en enhet, i alla fall på pappret, då kan det också bli en politisk och militär enhet. Man kan spekulera i att han även vill ha ett ännu större område att regera över. Men det är en annan fråga. Det här hotet var reellt i alla fall. Det var på riktigt. Så när Luther sitter där, som Anders berättade om, vid bordet och samtalar, då har han väldigt mycket tryck på sig. Han vet om att reformationen är ömtålig. Han vet om att den är hotad. Inte bara av andliga krafter, utan också av politiska och militära krafter. Så det hade inte varit konstigt om man hade tänkt, vi kan väl kompromissa lite med läran, så att vi ändå får behålla det viktigaste i reformationen. Vi har i alla fall frihet från Rom. Men som Anders påpekade, Han återkommer hela tiden till sitt bibelord. Jag tror Ingvar nämnde det också. Han återkommer hela tiden till sitt bibelord. Detta är min kropp. Från det vill jag inte vika. Det gör också att Luther hamnar lite i onåd hos makthavare som annars hade kunnat stötta honom ännu mer och se honom ännu mer som en bundsförvant. Han kompromissar alltså inte med läran. Även när det är impopulärt så säger han det Bibeln säger. Även när han vet att folk kommer att bli besvikna på honom så säger han det Bibeln säger. Även när han inser att vi skulle kunna bli mycket större, vi skulle kunna bli många fler, om vi bara kompromissar på några punkter, så håller han ändå fast vid Bibelns lära. När jag skriver här att han undviker kidnappning, då menar jag inte fysiskt, utan mer att han undviker att den lutherska reformationen kidnappas. Det kan bli så ibland när någon genomdriver en förändring. När man väl har fått igenom förändringen, då kommer en massa andra och vill ta över och driva det åt sitt håll. Luther lyckas med Guds hjälp stå emot. Här ser vi en porträttmålning av Martin Luther och Katarina von Bora, Luthers hustru. Många av er känner till det här, men jag vill berätta om den då. Han gifter sig 1525 med Katarina von Bora. Och det är dels kontroversiellt eftersom Luther ju har avlagt munklöften. En del kunde acceptera att man sa från och med nu borde vi inte ha munk- och nunneväsende. Men var lite osäkra på hur ska vi göra med de tidigare munkar och nunnor som redan har avlagt löften. Är de inte bundna av dem? Det är också oväntat. Luthers vänner tycker att det är jättekonstigt att han går och gifter sig. De är oroliga för att det ska ta en massa tid att vara gift. Kommer han inte kunna koncentrera sig på att skriva och driva reformationen framåt? Så de är väldigt skeptiska till en början. Men det får ett väldigt symbolvärde, därför att när Luther själv gifter sig, då är det någonting som sprider sig. Och folk förstår att det är tillåtet att gifta sig, trots de här löftena, som ju var felaktiga från början. Katarina, hon var en av 12 nunnor som Luther hjälpte efter att de hade flytt från ett kloster. Så de har nåtts av de här reformatoriska idéerna också. Det kanske inte är så att man ska leva i ett kloster. Man kanske istället ska tjäna ute i världen och visa sin kärlek på så sätt. Så de flyr från det här klostret där de har bott. Och Luther hjälper dem för att de ska försöka få dem en fristad. Här går versionerna lite isär. Vissa menar att Katarina är den sista kvar. Att Luther lyckas hitta då antingen makar eller familj som vill ta hand om de här nunnorna som är på flykten, och att han inte hittar någonstans för henne att ta vägen, så gifter han sig med henne. Men där säger man lite olika, så det kan nog vara så att det gick till på ett annat sätt också. De flyttar till ett nedlagt kloster som de får väldigt passande. De får det i bröllopsgåva och de får 6 barn. 4 av dem växer upp och blir vuxna. 2 av deras döttrar dör. Hans andra dotter dör redan när hon är 9 månader gammal. Och Luther skriver väldigt gripande, ungefär så här: jag hade aldrig trott att en far skulle kunna bli så känslig, så ömhjärtad för sitt barn. Jag är helt uppfylld av sorg. Och han verkar väldigt drabbad och förvånad över det. Livet får en ny dimension för honom. När hans andra dotter då dör som 13-åring, så beskriver han hur han har suttit med henne vid dödsbädden. Och så har han hållit henne i sina armar. Och så har han sagt: vill du vara kvar med din pappa här på jorden, eller vill du flytta hem till din himmelska fader? Och så skriver han också att hon kommer att uppstå som en stjärna på himlen. Han vill beskriva sin kärlek till henne. Från att ha levt ett väldigt enkelt och avskilt liv, så blir Luthers nya hem istället en mötesplats. Det är massvis med folk som kommer in och ut. De har studenter boende hos sig. De är lite bed and breakfast ibland. Och det blir en helt annan typ av tillvaro. Och från den här tillvaron har vi också något som brukar kallas för bordssamtalen. Det är studenter till Luther som sitter och nedtecknar vad han säger när de sitter och samtalar. Många citat från Luther kommer från de här bordssamtalen. Och det är bra att veta om någon säger något citat av Luther som ni tycker låter lite konstigt. Att det kan vara så att det kommer från bordssamtalen. Att det dels är något som är sagt i ett informellt sammanhang tillsammans med vänner. Och dels också är något som någon annan har skrivit ner. Inte något Luther själv har skrivit. I de här samtalen samtalar man mycket om livet. Luther talar mycket om goda råd. Folk frågar honom en massa saker. Hur ska jag göra med det här problemet? Och så försöker han ge råd. Ganska ofta på ett humoristiskt sätt. Hans fru Katarina, hon drar in mycket av pengarna till familjen. Luther verkar ha varit väldigt mycket en idealist och inte så praktisk. Som jag har förstått det så får han inte särskilt mycket pengar av alla sina skrifter som blir sålda och skickade runt hela Europa. Utan det är boktryckarna egentligen som får vinsterna. Så att han och familjen lever ett ganska enkelt liv. Men Katarina, hon är driftig. Hon odlar i trädgården, grönsaker som de kan sälja. Hon håller på med grisavel också. Hon föder upp grisar på gården. Och de får också in en del pengar genom att de hyr ut rum då i sin bostad. Från att man får intrycket av att Luther gifter sig kanske inte av romantisk kärlek från början, så får man intrycket att de senare lever ett väldigt kärleksfullt äktenskap. Så här skriver han om sin fru som han ofta kallar Käthe. Ibland kallar han henne för doktor Käthe också, för att han tycker att hon är så bestämd där hemma. Jag skulle inte för Venedig och Frankrike tillsammans vilja lämna ifrån mig min Käthe. För det första därför att Gud har gett henne åt mig och mig åt henne. För det andra, jag menar, jag ofta märker att andra kvinnor har fler fel än min Käthe. Även om hon också har en del fel, så uppvägs de av hennes många stora dygder. För det tredje, därför att hon bevarar tron på äktenskapet, som är trohet och ära. Så jag tycker det är ganska tydligt att det växte fram en stark och innerlig kärlek mellan dem. Och i de här bordssamtalen så märker vi också att hon deltar och också kommer med sina kommentarer. De retas lite grann med varandra ibland, nedtecknar studenterna. Luthers arbete fortsätter. Å ena sidan så hade den här domen mot honom, det här ediktet från Worms, följde. Han var väldigt begränsad i hur han kunde resa. Det var vissa territorier där han kunde känna sig relativt säker. Men till exempel vid det mycket viktiga kyrkomötet i Augsburg 1530, då kunde inte Luther åka dit. Han reste så långt söderut som han kunde. Och så sen skickade man budbärare fram och tillbaks efter varje dag då man förhandlade. Det vi kommer ihåg Augsburg framförallt för, det är ju den augsburgska bekännelsen. Men å andra sidan så kan han ändå fortsätta med sitt reformarbete. Den bibelutgåva som brukar kallas Lutherbibeln, jag tror att Luther kanske inte skulle gilla det namnet. Den utkommer 1534. Nu har han alltså också översatt det gamla testamentet, så man har en komplett bibel på tyska. Och det sätt som arbetat med bibelöversättning vet att det är ett enormt omfattande arbete. Och det är klart att Luther hade ju begränsade resurser också vad det gäller källmaterial jämfört med vad vi har idag. Han färdigställer sin kyrkopostilla. Han skriver katekeserna som vi har fått höra om. Som ju är till för att föra ut den kristna tron på ett enkelt sätt till vanligt folk. Det är ju hans syfte med dem, att han ska sammanfatta vad Bibeln egentligen lär. Än en gång, vi påminner om det. En befolkning som i mångt och mycket är analfabeter. Han behöver enkel undervisning. Han inför också tyska som gudstjänstspråk. Så man börjar i gudstjänsten använda tyska istället för latin. Han skriver en mässa kan man säga då. En av de saker man förändrar är, som har nämnts tidigare, är ju att de som deltar i gudstjänsten, kommunikanterna, får ta del av både bröd och vin. Det är någonting som förändras i själva gudstjänsten. Och så sen skriver han en hel del psalmer. Reformationen producerar ju nya psalmer. Och de skrivs också på folkspråk. Och Luther har talat om psalmerna. Just det att de har en viktig roll. Att de med musikens hjälp sätter sig i minnet. Och gör att man kan komma ihåg viktiga saker om Bibelns lära. Och bli uppmuntrad när man är bedrövad. Och få glädja sig när man är glad. Det finns ju många Luthersalmer. Och vi brukar ju ofta sjunga min Gud, vår Gud är också en väldig borg. Men min favorit av Luthers salmer, det är den här, den är textförfattare. Ett barn är fött på denna dag. Som jag tycker jag är väldigt fin. Enkel julsalm. Den här sjöng vi alltid i pipen när jag var barn. Och det som är så fint med den tycker jag, det är att den på ett enkelt sätt, som jag förstod som barn, talar om att det verkligen är Gud som ligger där i krubban. Det är ett märkligt under. Den talar också, det tror inte jag reflekterar över som litet barn, men den talar ju just om att det finns en märklig motsättning, att Gud själv vilar i ringhet, alltså att han tar den här enkla människogestalten. För vår skull. Så på ett enkelt sätt förmedlar Luther vad julen, varför vi egentligen firar jul. Och varför det är så viktigt att förstå att det är Guds son som ligger där. Gud själv. Jag hade tänkt spela lite, men ni kan ju den. Och tekniken var inte med mig, så jag vågar inte mixa med. Utan vi går vidare. Luther, han är aktiv in till slutet. Han fortsätter att föreläsa vid universitetet. Han har ju sin doktorstitel och sin anställning där. Och två resultat av de här föreläsningarna, det är dels den stora Galaterbrevskommentaren som utkommer 1535. Ni som är ekonomiska av er och inte vill köpa den i bokform, läs gärna på Logos-mappen. Där har våra finländska vänner gjort ett jättearbete och lagt upp den. Stora Galaterbrevkommentaren kommer jag ihåg när jag flyttade till Stockholm. Ofta när vi fick besökare så tipsade Stefan Sjökvist om den. Läs den, för där får man reda på att frälsningen är av nåd. Och den är ju väldigt ingående, men otroligt innehållsrik. Och det är också en bok, tänker jag i alla fall, som man inte behöver känna. Nu ska jag läsa hela den här. Utan den är ju upplagd just som en kommentar till Galaterbrevet. Så att man kan läsa lite i Galaterbrevet och sen läsa kommentaren också. Det tycker jag är ett jättebra projekt för den som vill ha någonting att läsa sina privata andakter. Man sammanställer också hans föreläsningar över första Mosebok och de utkommer 1545. Han skriver roliga förord, Luther, till de här praktverken som man får säga att det är. Han skriver, jag hade ingen aning om att jag pratade så här mycket. Hur kunde det bli så här mycket? Men mina studenter har nedtecknat vad jag har sagt och jag litar på dem. Han predikar också in i det sista. Och när han inte längre predikar i kyrkan utan får avlösning där, så predikar han ändå i klostret och har åhörare där. På något sätt slut cirkeln. Han åker iväg på ett medlingsbesök i sin födelsestad Eisleben. Det är två herrar där som har lite inflytande i stan. Så när de blir osams så blir det oro och problem för staden. Och verkar vara ett ganska litet och futtigt problem. Men Luther blir ombedd att resa dit och hjälpa till. Och han gör det. Han har varit sjuk under en längre tid. Och så dör han på den orten också. En gång föddes. 1546. Eisleben, det är inget storslaget. Men om man besöker det så har man också bevarat huset där. Säger man att det ska vara. Och det rum där Luther låg när han dog. Det som var vanligt på den här tiden också, det var att man göt en dödsmask. Jag tycker det är lite läskigt. Men det är alltså att när en människa har dött så gör man en avgjutning av hennes ansikte. Den finns också kvar. Mitt ämne är ju Martin Luther, så jag ska inte gå in på det särskilt mycket. Men det vi kan se är ju att hans verksamhet och det han har skrivit har levt kvar. Han var den första att säga, jag är ingen ofelbar person. Jag skulle helst vilja att ingen kallade sig lutheran utan bara kristen, han skrivit. För han kände sig lite obekväm med den roll han fick. Men samtidigt så har varaktigheten i hans budskap visat kraften i det ord han har förkunnat. Han visade omsorg om de små. Han ville ha undervisning för barn. Han visade omsorg om de som var väldigt okunniga. Han försökte få ut budskapet till de som inte kunde läsa. Han visade omsorg om makthavare som blev nervösa över att reformationen skulle bli en revolution. Han hade många fel och brister, men Guds ande ledde honom att ändå föra bibelordet ut till folk igen. Och det är ju den heliga ande som verkar, men vi får ändå vara tacksamma mot Luther, tycker jag, för hans gärning. Vi kanske inte hade suttit här idag utan honom. Tack så mycket. Nu har jag fått instruktioner här om att vi ska öppna upp för lite frågestund i ungefär 15 minuter. Jag höll mig faktiskt bra till 11.45 är det nu. Så 15 minuter fram till 12. Då tänker vi att man får ställa frågor, och då hoppas jag att man ställer frågor till de andra föredragshållarna. Och gärna svåra frågor.
Hur kom det sig att man tog bort folks språk från undervisningen om tron? De fick inte höra predika på sitt språk, utan det var på latin, de ville ingenting. När började detta? Hur kom man på det?
Det är ju en jättebra fråga, tycker jag. Och det finns andra som kan svara bättre på när. Men jag tror att det citat vi hörde från Ingvar säger mycket. Alltså att man var orolig, i alla fall den medeltida katolska kyrkan, för att vanligt folk skulle läsa. De kommer ändå inte förstå någonting, tänkte man. Men sen tror jag inte att man behöver vara konspiratoriskt lagd för att säga att kunskap är makt. Och om folk inte kan läsa Bibeln och inte ta till sig den utan att ha studerat latin under lång tid. Det fanns väldigt få biblar också, ska vi veta. Då är det svårt att ifrågasätta. En av de sakerna som Luther lyfter fram, det är ju att varje kristen bör studera Bibeln och pröva läran. Det är någonting vi talar om än idag i LBK. Ja, men det kan man ju inte göra om man inte har tillgång till Bibeln. Det är mitt snabba svar, men jag tror andra har mer att säga. Vad säger du, Stefan? Du är mycket bättre på kyrkohistoria också.
Ja, bara lite kort. När det gäller latinet då. Så mässan firades ju på latin. Bibeln fanns bara i latinska översättning. Att den latinska kyrkobibeln Vulgata, hade man sagt att det var liksom helig text. Så man ville inte översätta den. Det var ju därför prästen fick läsa latin för att kunna utlägga Bibeln då. När det gäller predikan så hade man en predikan på folkspråk. Alltså även under helig tid. Men man ska säga att predikans plats sköts åt sidan. Alltså den hade inte lika stor betydelse, därför att det viktiga i den romersk-katolska gudstjänsten är mässoffret. Därför kunde man utelämna predikan ibland. Men det fanns en utläggning ibland i romersk-katolska kyrkor i gudstjänsten. Men mässan var på latin och bibelläsning var på latin. Anledningen till att dels att det var liksom heligt och bibelöversättning var helig. Mässan var ju helig, för kyrkan hade skapat mässan så att säga, som ska läsas, de heliga orden. Men sen skulle man nog kunna säga att alltså när man låter bibeltexten vara liksom otillgänglig för folket, så ger man ju biskoparna och prästerna och kyrkan en helt annan makt, och det blir ett monopol. När Bibeln översätts så att alla kan läsa Bibeln, då bryter man ju monopolet. Då kan ju alla pröva läran. Och det är det som reformationens verk där. Att alla kan pröva läran. Och då förlorar ju kyrkan makt. Så, lite kort.
Jättebra fråga. Tack Stig.
Det finns säkert fler frågor. Det finns så mycket sanna, god expertis när det gäller Luther här, så passa på. Så länge ni tänker så kan jag fundera. Jag har både en fråga och jag har ett svar. Jag ska själv svara på min fråga här. Jag hörde ju mycket i bekännelsekyrkans ungdom att Luther, han lämnade aldrig kyrkan, utan han blev utkastad. Och det är ju ett argument som många har haft som är gammal kyrkliga för att stanna kvar i en avfallen kyrka. Men jag vet, ni som lyssnade på Sätts föredrag här om året 1520, när Luther samlar sina studenter den 10 december utanför stadsporten i Wittenberg. Han bränner bullen och den kanoniska lagen från Rom. Då lämnar han den romerska kyrkan. Tänk på det svaret. Jag tror att ni möter många gånger den argumentationen. Så Luther lämnar den katolska kyrkan.
Inte den katolska kyrkan.
Den romerska kyrkan. Han lämnar den romerska kyrkan. Helt rätt, Stefan. Tack. Och han sa till sina studenter och till lärarna som han samlade till lunch på eftermiddag där den 10 december. Om ni inte helt lämnar den romerska kyrkan, så kan ni inte bli saliga. Nu får ni ställa fler frågor.
Jag tänkte, det var jätteintressant att du tog upp det där, för att man kan ju ofta försvara ett kvarblivande kyrka på det sättet. Då kanske det är lite förvirrad när vi pratar om katolskt och romerskt, bara förtydliga lite grann. Vi har ju trosbekännelse som vi bekänner varje söndag. Jag tror på en helig, allmännelig kyrka. Och då säger vi egentligen, när vi pratar latin, jag tror på en helig katolsk kyrka. Men det betyder ju inte att vi är romerska katoliker, men katolsk betyder alltså hela den kristna kyrkan i hela världen. Det är den allmänneliga kyrkan. Och den lämnar vi ju inte, utan den är ju vi förenade med genom tro på Kristus. Så det var bara ett förtydligande. Så det är, man ska ju skilja mellan den synliga och osynliga kyrkan. Så.
Frågan var om folkspråket där. Det var ju inget folkspråk. utan Tyskland var ju oerhört uppdelat på massa olika förstendömen och hertigdömen, och det var massor med olika språk. Så det språk som förenade, det var ju latinet. Och det var latinet när man ordnade med utbildningen via klostren och kyrkorna, så var det ju latin. Det spreds ju sen till Sverige. Så det gymnasium där jag har jobbat, då vet jag att man talade latin på raster också. Så man hade latinet som det sammanbindande språket för ämbetsmän och för blivande lärare och präster. Så man säger, varför talar de inte på folkspråk? Det fanns inget folkspråk. Men doktors stora insats var ju bland annat när han då översatte just att han skapade ett folkspråk. Och han går och lyssnar hur man uttrycker sig. Han får ju massor med olika uttryck och dialekter och annat, och han gör en jätteinsats där han då lyfter upp och gör ett översättningsspråk som sedan kommer att bli grunden för det tyska språket. Dessförinnan fanns det inte något gemensamt tyskt språk, det bör man ha i åtanke. Och när man översätter Luthers ursprungliga texter, då får det jättejobbigt för den tyska vi har lärt oss i skolan och den tyska vi har i tyska lexikon. Jag har inte med de ord och vändningar som Luther har i de texter. Om jag skulle försöka översätta lite bättre den här tyska versionen av Om en kristen människas frihet, en förkortad upplaga, den latinska som man skickade till påven och som man skickade till borgmästaren i Sicca, och borgmästaren tyckte det var så bra och spred det över riket, då hittade jag vändningar som jag inte, vad betyder det här egentligen? Väldigt konstiga ord. Jag skrev ju en man som jag vet väldigt duktig på Luther, nämligen Dr. Gottfried Herrmann i Tyskland, och frågade, vad betyder det här? Ja, vi har ingen aning, svarade han. Och vi läser inte det där i konstiga språket, utan vi läser översättningar av det så gott det nu har gått till modernare tyska. Så som ett litet tillägg till svaret, varför hade man inte folk? Det som var det gemensamt var latinet. Så där har det varit under historiens gång. Jag tänker på långt bak i tiden när vi hade assyriska och babyloniska, alla möjliga språk. Så visade det sig att arameiska blev det språk som kunde binda ihop olika riken. Det var det stora diplomatspråket och under gammal testamentlig tid i Assyrien och Babylonien. Man fick ha ett sorts övergripande språk för kontakter och diplomati och undervisning. Och så var det alltså också med latinet. Och ni vet hur det har spridit sig, så i Frankrike talar man ju latin, det vill säga att franska är ju en latinsk dialekt. I Italien talar man latin, det är en latinsk dialekt. I Spanien talar man latin, spanska är en latinsk dialekt och så vidare. Så latinet har varit oerhört betydelsefullt.
Fler frågor?
Jag undrar om Luther översatte till tyska från latin eller från... du snackade om källmaterialet han använde.
Ja, det finns bevarat det material han hade när han satt där i Wartburg. Så han fuskade ju lite grann. Han hade latinet där, men han kollade då mot den grekiska texten. Men han utnyttjade, man kan säga att hans första översättning är en sorts revision av Vulgata. Han skrev då, han hade den latinska texten, skrev han i marginalen och utnyttjade den översättningen som fanns och var rätt mycket beroende av det. Men han tittar då i den grekiska texten. Annars hade han ju alltid hunnit på den tid, så fort som det gick. Det var helt fantastiskt att han kunde översätta Nya testamentet på så kort tid. Men han hade stor nytta av den latinska texten. Men det är inte så att han bara översatt den latinska texten till tyska. Men han tittade mycket på den och utnyttjade den en hel del. Men lät ju den grekiska grundtexten vara styrande.
Har vi ett par frågor till? Det är bra, Simon.
Hade de, alltså den grekiska, när han studerade då Bibeln som munk, som jag antar ledde någonting till att han först läste latinska och jobbade över det, och så sen då när han skulle översätta och använde det grekiska, att han upptäckte någonting, någon motstridighet där i den redan latinska.
Han läste inte så mycket grekiska från början, och han tog mycket hjälp av Melanchthon, som var en duktig ung pojke som satte sig in i grekiska. Men det som betydde mycket var att den som blev en fiende till honom så småningom, Erasmus av Rotterdam, som heter, han plockade fram grekiska manuskript. Och det var inte så många, utan en begränsat antal grekiska grundtexter. Det finns ju flera manuskript. Plockades fram 1516, så före 1516 så var de flesta, hade inte läst någon grekiska överhuvudtaget, utan det var Vulgata som man använde. Men det gjorde Erasmus av Rotterdam en stor insats. Om ni har hört talas om så kallade reformationsbibeln, som en grupp i Sverige arbetar, så menar de att just de handskrifter som Erasmus då plockade fram, det är textus receptus kallas det. Och nu har ju, det var alltså då en tiotal handskrifter, nu har vi ju ungefär 5000, massa material, och kan då studera och fastställa ganska noggrant hur har den ursprungliga texten sett ut. Den finns ju inte kvar, utan vi har ju bara avskrifter och avskrifter och avskrifter och avskrifter. Men vi kan med hjälp av alla dessa avskrifter ganska säkert med få undantag fastställa då hur grundtexten har sett ut. Och i några fall så var då de här handskrifterna som Erasmus tog fram, hade inte den bästa ordalydelsen. Och när man då har korrigerat det, då har en del som håller på textus receptus blivit mycket upprörda. För de menar att textus receptus är ungefär den grundtext som har ramlat ner närmast direkt från himlen. Men sen i och med studierna vid universitetet i Wittenberg så började man att läsa då lite mer i den grekiska texten. Och så satte man igång också och jobbade med hebreiska, men vet hur lång tid det tog. Hela Bibeln kom 1534. Då var man också klar över att det här har gått undan. Och mycket att tänka på. Det var, hela Bibeln, det var inte Luther ensam, utan det var flera stycken som jobbade med gamla testament. Så snart de var klara 1534 så börjar de att revidera. Så jag undrar varför vi i folkbibeln har arbetat vidare och reviderat. Det är ju det att man blir aldrig färdig egentligen. Fast nu tycker vi att vi nästan är färdiga när det gäller folkbibeln. Men ingen översättning är ju fullkomlig, utan man behöver fortsätta bibelstudiet och studera, och sen upptäcker man att vissa formuleringar kan göras bättre och förmedla grundtextens innebörd bättre.
Ja, jag har en fråga.
Luther säger ju att ingen ska kalla sig lutheran. Hur är det med det?
Stefan Hedqvist. Viktor Öhman svarar väl lite på det i sitt föredrag, va?
Vi är rädda för dina frågor nu. Jo, jag tänkte så här, att Luther var ju en man med stora gåvor, och en av de gåvorna var ödmjukhet. Så att jag tror att det är ganska hälsosamt att han sa så. Att om du skulle säga ja till att vi döper om oss till tiborgianerna, så skulle det vara lite storleksvansinnigt. Alltså, det är naturligt för Luther att försöka skjuta ifrån sig, eller hur? Och skulle det räcka med att kalla oss bara en kristen kyrka, då skulle det vara det bästa. Men problemet är ju den stora splittringen i kristenheten. Och jag skulle säga, jag tror att Don Patterson har tagit upp det här, det kanske var på ungdomsbibelstudiet, med non-denominational, alltså församlingar som inte vill knyta sig till någon kristen tradition. Det är ofta ett varningstecken. Då har de ingen riktig bekännelse. De samhälle som bara var öppet för allt. Så jag tror att vi ändå gör rätt där, att vi får gå emot Luther på den punkten.
Ska vi ta någon fråga till eller bör vi bli klara? Louisa.
Nej, men hur ska man se på Luther och den antisemitism man har kommit att förknippas med? För jag upplever att när man säger från det lutheran så är det en kritik som uppkommer. Att så här, men, hur var han syn på judarna? Det skulle jag gärna ha ett svar på.
Ja, det tror jag sett där som kan svara. Det finns en väldigt bra artikel i Bibeln här som du säkert anknyter till om jag känner dig rätt.
Ja, det är... Gottfried Hermann som jag nämnde förut, han har skrivit en väldigt bra utredning om det där han då sätter in Luthers uttalanden om judarna och den skriften som man brukar lyfta fram mot slutet av hans liv som heter Judarna och deras lögner. Så utvecklar han närmare bakgrunden och sammanhanget, och den vill jag verkligen rekommendera. Och den är det i nummer ett eller var det nummer två? Finns det av Biblikum som han har en lång artikel som svarar väldigt utförligt på din fråga där, så jag kan inte upprepa det så bra, men det som är fint med den artikeln, det är att man kan inte bedöma hans uttalande utifrån vår situation, utan hur man måste se det i sitt sammanhang och tolka, så ska vi göra med allting, tolka allting ordentligt i sitt sammanhang. Men det finns också vissa uttalanden som man baxnar över, och så att Luther är ju inte fullkomlig på det sättet, att vi tycker att precis allting han har formulerat och sagt är jättebra, utan man kan tycka att han är lite väl grov ibland också.
Mm. Det är Bibelkund nummer ett eller nummer två, jag minns inte.
Nummer två.
Nu var det för 2017. Just det här med bibelöversättning som Seth talar om här. Att han såg ju inte att det var en perfekt översättning Luther. Utan jag läste för några veckor sedan att han samlade sitt kollegor varje vecka. Hade de översättningsgenomgångar i stort sett till hans död. Alltså till han dog 1546. Så han såg sig aldrig riktigt färdig, utan han så tänkte hela tiden kan Bibeln översättas bättre. Ja, då tycker jag vi har haft en fin frågestund här, och nu var det här sista föredraget om Luther. Och vi har haft praktisk undervisning av dem här, Don Patterson, och vi har försökt från lärokommissionens och styrelsens sida få en mix av praktisk undervisning med Don Patterson, Jesus först, och sen att inte glömma jubileumet i år, alltså 500-årsjubileumet av Luther. Och då undrar kanske att nu har ju alla pastorer i Lundska bekännelsekyrkan haft föredrag, och så undrar ni vad med Lars Gunnarsson då, men vi har sparat det bästa till sist. Imorgon ska han predika vid vår gudstjänst.